Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ja, men då tänker jag att vi försöker oss på 333.
Det tycker
avsnittet.
Du, ja. Då gör vi det.
Ja.
Jag måste fråga en sak här nu. Igår...
Ja.
Så, vi är ju lite fria nu. Vi är ute och reser.
Varför? Ja.
Då lät jag skägget växa lite igen.
Det gjorde du, ja.
Mm. Och så igår så rakade jag av det då. Och då uppmärksammade du det och sa, har du rakat av det skägget? Det gör du väldigt sällan.
Jag brukar inte se sånt.
Nej.
Jag ser inte sånt.
Nej. Och då, så här, det här är inte en anklagelse. Men jag, ibland säger du till mig så här, jaha. Att du tycker att jag inte ser att du har kläder, att jag inte uppmärksammar dina kläder eller
Nej,
något sånt där.
Det jag säger är, det här är också så typiskt, att blanda ihop. Det jag säger är, när vi ska gå ut,
ja.
Då säger du aldrig vad fin du var. Alltså det förekommer inte att du säger det. Mm. Det kan jag påpeka, för då säger jag till dig vad fin du är, säger jag. Alltså du är bara helt upptagen av dig själv.
Alltså, på riktigt.
På riktigt,
på riktigt,
ja.
Det här, på riktigt. Det här är någonting som är oerhört kvinnligt och manligt, tror jag. Jag tror att det är så. Att det liksom, nej, du säger inte det till mig.
Men nu ska vi backa.
Ja.
Du sa först att jag inte tycker att du uppmärksammar när jag köper något nytt eller gör något nytt. Jag köper ju aldrig någonting nytt.
Nej, men okej, men när vi ska gå på fest eller när du har... Det kanske är det då. Men jag vet att du påpekar lite så här,
precis,
försmått att... Du har inte sagt någonting i mina kläder.
Du är dålig stil.
Men jag tycker att du är inte så himla mycket bättre själv på det.
Jag är ju det. Jag säger
nu lyckades du äntligen säga så här.
Nu pratar inte jag om... Att du rakade av det skägget, det är jag dålig på. Men när vi ska gå ut...
Nej, nu vet jag vad det är.
Aha.
Nu vet jag vad det är. Mm-hmm. Det är när du har färgat håret.
Men det vill jag ju inte ska synas. Jag skulle ju aldrig...
Fast du säger... Det är väldigt ofta när du har gjort det som
Hej,
du säger...
Hej alla lyssnare! Välkomna till historiens mest intressanta diskussion.
Okej då. Ja. Vi släpper det. Men jag tycker att det finns en grej som är... Jag hatar ju att säga sånt, men som är lite kvinnligt. Att vilja ha uppmärksamhet för en massa saker som man gör när man har färgar håret eller har kläder på sig. Så man gör inte det mot män.
Tror du att... Var det inte så att det här började i att du tycker att jag är dålig på att notera när du har rakat skägget?
Nej,
kan du
såhär,
uttrycka nej, det i en annan form än en anklagelse? Du skulle kunna säga så här, som man lär sig. Jag skulle vilja, Marit, att du...
Nej, du missuppfattar mig. Därför att jag blev lite...
Men,
säger jag då, för en gångs skull, generaliserar sig. Men, blir förvånade om när kvinnor uppmärksamma... Och jag vill inte prata så här, men... Du, jag blir förvånad när du märker att jag har rakat mig.
Du trillar nästan av stolen då.
Nästan så att jag liksom, oh my god.
Mm.
Ja, okej.
Okay. Ja, Du ska vara glad att jag känner igen dig. Ja. Nej, men jag är dålig på, jag ser inte när folk har klippt sig, jag ser inte om de har nya glasögon. Jag ser, alltså det är inte det att jag ser det och sen inte säger något, jag ser
Nej.
Det inte.
Nej, precis. Ja. Du, från ena till andra, nu när vi är på semester så här, har du läst något spännande, något
ja,
bra?
Ja, jag vill tipsa.
Ja, tipsa på.
Eller jag har läst, jag tycker att Marianne Lindberg det är en rolig människa.
Ja.
Och hon har skrivit en bok som heter Tvära kast. Handlade ganska mycket om liv, om hennes tillvaro under. Hon är ju konstnär och liksom, ja, väldigt rolig i huvudet tycker jag. Tvära kast skulle jag rekommendera.
Ja.
Och
varför vill jag veta?
Ja, är liksom... nej, men hon är ju väldigt, väldigt ärlig och hon skvallrar rakt ut också om folk när hon är förbannad på dem och så här i kulturlivet. Och det tycker jag också är roligt, lite befriande. Hon tassar inte så mycket. Nej, men sen beskriver hon också liksom livet med sina tre barn som då är ganska så stora, jag tror att de är tre. Och också det här med, som jag verkligen kan känna igen, hon skulle vilja vara nära dem hela tiden, men man
barnen,
får ju
eller?
Inte det.
Ja. Ja, nej.
Alltså, det kan man ju bara se framför sig mer och mer, ja. Hur det där blir.
Ja, det är jobbigt. Men du sa något mer som du hade fått ut av den här boken om par, om...
Ja, du vill gärna att jag tar upp. Just det.
Nej, men
det var det här. Det var det här. Hon menade att hon var så självständig och har liksom alltid sett sig som så självständig. Men sen så när hennes man blev sjuk så insåg hon att hon inte skulle klara sig utan honom. Då tänkte jag, det kanske är så med mig också.
Att du inte klarar utan mig?
Ja.
Det var ju väldigt gulligt. Det var en gullig insikt.
Inte vet jag om du tycker att det är bra eller inte. Ja. Nej, men jag tyckte den var bra.
Ja.
Hon beskrev också, vi har ett lyssnarbrev om ilska idag. Hon beskrev också sin PMS-ilska som hade förstört ganska mycket. Hon medicinerade mot det och det hade också gått i arv till dottern som var väldigt, väldigt, väldigt otrevlig liksom innan mens och sådär.
Ja. Men hängde det samman med en liksom svår menstruation?
Ja, antagligen.
Eller?
Precis. Ja. Men det var framförallt humöret.
Ja.
Det tror jag många kan känna igen sig faktiskt. Du, vi har ju förberett frågor, du och jag.
Ja!
Man ska få ställa frågor till den andra. 5 frågor om ett valfritt ämne. Och du, jag tänker att du börjar. Så kan vi ta mitt lite senare i programmet, kanske. Eller någonting.
Ja.
Säg vilket tema du har valt att ställa frågor kring.
Mitt frågor handlar om yttre påverkan.
Yttre påverkan? Mm. Ja, men, vind?
Nej, men det här är, och det vet ju du om, att ditt humör påverkas en del av saker runt omkring. Men jag tycker det varierar
ja,
humör i alla fall.
Ja.
Nej, men det är så här, det händer ju saker. Och det är både uppåt och neråt, så det är inte bara så där dåligt, utan det är saker som är bra. Och då tänker jag om du... Det kan ju vara bra för mig att veta.
Som om du inte visste, du vill bara klandra mig.
Men, nej,
mina
men
frågor
frågar
kommer
så
faktiskt...
Här, okay. Jag frågar ändå, det kanske är fånigt ibland, men ändå, du kan ändå fundera över det.
Jaha.
Vad stör dig mest? Liksom? Vad får dig mest så här, störd? Inte arg, men just att det liksom det blir...
Irritera.
Ja, är det problem med jobbet? Är det vädret? Eller är det samhällsfrågor?
Vädret stör mig nästan aldrig. Samhällsfrågor stör mig inte så mycket heller. Det, i så fall är det jobbet, men du skulle lika gärna kunna sagt... alltså det som är nära mig stör mig mest.
Okay. Mm. Ja. Vad gör det mest uppåt då? Är det då... lyckade saker i jobbet, alltså så här när du säljer eller tittar siffror och sånt, är det en bra fest eller middag, eller är det en bra bok som gör det mest uppåt, som liksom så här långvarigt det här?
Jag tycker alla de sakerna är trevliga grejer.
Ja, men du måste välja en som är mest.
Okay. En bra middag där och då, men alltså själva ruset, då är det bra resultat. Det är, ja, men så är det.
Det är ett snabbt rus.
Ja, det är ett av de bästa rusen. Ja.
Okej. Okay. Mm. Vad gör dig mest arg? Nu kommer 3 alternativ.
Mm-hmm.
Jag, barnen eller samhällsfrågor?
Ja, det är faktiskt du. Ja, i och för sig samhälls...
Det kom snabbt i svaret.
Ja, eller i och för sig samhällsfrågor kan ju vara... Fast nej, oftare är det nog du. Och då är det inte ändå så ofta som du gör mig arg.
Nej, du, men det, okay, så du
är
mest, väldigt sällan
du missade
arg.
Faktiskt det som gör mig mest arg överhuvudtaget. Och det är icke-logik, liksom, var den än kommer ifrån.
Ja,
det
men,
gör mig ju så upprörd.
Ja,
men där kvalar ju du in ibland.
Okej, det är därför. Vad engagerar dig mest då? Relationer, jobb eller skrivande?
Oh. engagera ja, allt där det där. Liksom, allt det där.
Ja, men du måste liksom säga vad som är ett på listan. Om du väljer en av de här sakerna, du får inte göra något annat.
Jobb.
Jobb.
Vadå? Känner inte du mig? Känns det fel nu?
Nej, men jag tänker, ja. Nej, okej. Okay.
Det är klart att relationer, men liksom om man ska tänka, oj, nu brinner det till. Mm. Ja, men det är ju jobb.
Mm. Ja, bra. Jag tänker att det skulle liksom... vad heter det, fejda ut och det har blivit mer relation eller skrivande. Men
jo, men
ja, i och för sig.
Det beror på hur man ställer frågan.
Okej. Vad skulle du, om det var någonting som du kunde slippa helt och hållet i ditt liv, att slippa tänka på, skulle det då vara pengar, ekonomi, hushållssysslor eller mig?
Hushållssysslor. Pengar, ekonomi tycker jag är spännande.
Ja.
Dig vill jag inte sluta tänka på.
Jag slutar så här bekymra för att bli arg på.
Nej, men det kan jag. Jag har det hellre än inte. Okay. Men hushållssysslor tycker jag är irriterande.
Ja, lärorikt. Men då fick veta en hel del om det här, tycker jag.
Jag vet inte.
Jag förstår att man kunde haft fler alternativ, men det var de här jag ville ta upp nu.
Ja,
ja,
verkligen. Mm. Vi tar ett lyssnarbrev innan jag... Ja. Eller ett eller två.
Ja, men kör på.
Okej, då har vi en kvinna som skriver här. Vad är egentligen bäst för barnen? Självklart finns det många förhållanden där barnen far illa när föräldrarna är olyckliga och relationen är destruktiv. Då är separationen antagligen räddningen för många. Men de här vanliga, tråkiga relationerna, där känslan av attraktion och pirr är bortom all räddning, där relationen är mer platonisk och den romantiska kärleken är död. Jag och min man träffades i ung ålder och har varit tillsammans i 20 år, så jag har inte någon annan relation att jämföra med. Om vi inte hade haft barnen att tänka på så skulle jag vilja lämna min man och se om gräset är grönare på andra sidan. Jag längtar efter att bli bekräftad och sedd. Vi har det dock bra som familj och barnen skulle bli förkrossade och olyckliga av en separation. Så jag stannar. Jag vill gärna höra er resonera om detta. Tänker vi verkligen på barnens bästa i en separation? Borde vi inte stå ut med mer för deras skull? Bättre lite olycklig själv än olyckliga barn, eller? En kärnfråga tycker jag det här är.
Jag tycker ju om det här. Och jag tycker att... Alltså samtidigt så vet jag inte heller om jag... Det kanske bara är en enkel utväg på något sätt. För att jag har separerat. Men jag tänker liksom... Om man försöker få ihop det logiskt också. Det finns ju egentligen ingen... Det finns ju inga regler och inget rätt och fel tror jag heller egentligen. Men jag tänker så här att om barnen växer upp i ett med mamma och pappa som inte har det så jävla kul.
Mm.
Så även om visst man håller ihop familjen och man kanske tycker att man gör alla saker, men det de har som bild är två föräldrar som är ganska likgiltiga inför varandra. De bråkar inte, men de är inte så himla kärleksfulla. De känner inte av den här liksom kärleken.
Du menar att de inte känner av... För här finns ju en kärlek,
ja,
men det finns inte en passion, skulle man kunna säga. Och du menar att det skulle barn möjligen fara illa
av? Nej, jag tror inte de far illa av det. Det är inte det, det är den bilden de får av hur ett förhållande ska vara.
Ja.
Och jag tänker... Det tycker jag man ska... räkna in i det här också, att det är faktiskt det man ger barnen, så här ska en relation se ut.
Mm.
Sen kan man tycka att det är bra, fine, då gör man det liksom. Mm. Sen tycker jag en annan sak man ska tänka på, man säger hellre olyckliga, jag kommer inte ihåg vad det var, lyckliga föräldrar än olyckliga. Ja.
Alltså, jag fattar inte.
Nej, men det här med om man skiljer sig så blir barnen olyckliga. Ja, hellre ett halvlyckligt förhållande. Ja, men
det stod så här, är det bättre med är det bättre att vara lite olycklig själv än olyckliga barn?
Ja, och då tänker jag så här. Det skulle jag nästan svara nej på. Det är det inte. Det är inte så att barnen drabbas av en evig olycka för att föräldrarna skiljer sig. Det måste man ju liksom som vuxen veta. Att det är inte så att man förstör livet för dem för gott. Utan de kommer bli ledsna, självklart, på samma sätt som de blir ledsna för en massa andra saker.
Mm.
Men de kommer komma över det. Precis som man kommer över allt annat. Och det är det som är ens uppgift att hjälpa dem förbi. Och sen så får man liksom både, om man då tänker på sig själv, ett lyckligt liv, absolut. Men du får ju också barn som ser, åh vilken glad mamma vi fick.
I bästa fall, ja.
Ja, i bästa fall. Mm. Eller, för hon säger, hon är olycklig nu. Eller ja, hon uttrycker sig så i alla fall.
Mm.
Så jag tycker att det finns liksom ett logiskt resonemang som säger att nej, det är inte, det där tanken är fel att man gör det för barnens skull och man lider eller man är olycklig eller man är halvlycklig eller man är opassionerad, men man håller i alla fall ihop familjen och barnen blir mycket lyckligare av det. Jag är inte så säker på det.
Mm.
Nu går frågan över till Mari Danielsson.
Precis. Jag tycker att frågan är svår. För jag tycker på sätt och vis, jag tycker att jo, men det är värt att uppoffra sig för barnens skull. Det är nog liksom min, för man har det ansvaret liksom, att barnens bästa. Men någonstans, alltså jag gjorde ju så att jag höll ihop för barnens skull länge.
Ja.
Men sen kommer man väl till någon gräns då, åtminstone gjorde jag det, där jag kanske blev lite för olycklig eller lite för missbelåten. Och en fråga som jag har nämnt förut, det är ju också så här om barnen sen när de är större frågade mamma, varför var du liksom, var du lycklig i din relation med pappa? Och så ska man behöva säga sanningen, eller man kan ju, om man vill säga sanningen och säga nej, inte riktigt, men jag stannade kvar för er skull. Jag vet inte hur det känns för barn heller. Nej. Alltså man kan ju fortsätta låtsas resten av livet. Men det är ju också så att man har ju också en plikt inför sitt eget liv. Man har det framförallt för barnen. Men man har också ett utökat ansvar för sitt eget liv. Och det är det ingen annan som har. Och det är det som gör det här svårt. Så att om hon nu är olycklig och lite olycklig, men ser fördelarna, ja men fine då liksom. Men det kan också vara en timingfråga. När barnen blir lite större så kanske man bedömer att ja men nu är de mer stabila, de skulle klara det här och så vidare. Så det är så många parametrar som spelar in.
Absolut, men det, jag vet inte om det där, det kanske är så visst barnen, alltså jag har ju hört exempel på föräldrar som skiljer sig när barnen är över 20 och barnen blir skitknäckta av det.
Ja.
Så jag vet inte om åldern, det är klart att på vissa sätt måste det spela roll. Men, ja, men jag tänker på en annan sak också, att man får ju inte liksom förväxla saker, att man har en nedgång i ett förhållande.
Mm.
Det har man ju hela tiden. Det kommer ju hända hela livet ut.
Men du menar upp och ner?
Ja, det går upp och ner och en nedgång. Liksom. Men det hon beskriver är ju en slags uppgivenhet.
Ja.
Så här, jag tror inte att det här förhållandet någonsin kommer bli bra. Utan jag är bara kvar här för barnens skull. Jag är bara kvar det här för att liksom, jag är lite olycklig. Men det är inte så farligt. Jag står ut för deras skull. Och det är ändå, då har man gått över en gräns kan jag tycka. Där ändå är så här, så om du inte hade haft barn, då hade du stuckit på en gång.
Ja, det hade jag gjort. Mm.
Och då tycker jag ändå, då är det, återigen, då är det, den bilden av en mamma de har. En mamma som inte trivs i situationen.
Och det blir väl kanske också bilden av en mamma som inte är så livsglad. Nej. Då. Fördelen med om hon liksom fattar ett aktivt beslut är ju att hon kan visa barnen att, alltså det som du säger, det kommer göra ont, alla blir ledsna ett tag. Men det kan bli väldigt, väldigt bra och blir ofta väldigt bra liksom, om man hjälper barnen. Men de ser liksom en mamma som, ja det är frågan, det kanske inspirerar dem mer att se en glad förälder som tar för sig av livet.
Ja,
liksom.
det
men här jag vet inte.
Nej, men jag tycker att man går så otroligt fel här utifrån egentligen allt vad vi har pratat om det här med parrelationer, att det skulle vara Guds gåva till mänskligheten, för att barn växer, och det vet vi, så här, barn växer upp i separerade förhållanden liksom. De växer upp med en mamma och pappa som har skilt sig åt och träffat någon annan eller så här. Och det överlever de kan bli alldeles urfriska av det, och framförallt så tror jag också att de kanske, precis som du säger, får en bild av val och styrka och så här, men jag gör det här för att jag vill det. Och jag tror någonstans att barn mår bättre av att ha två lyckliga föräldrar på olika håll än två som är ihop och är lite
däremot så kommer de aldrig att kunna välja det. Barn skulle aldrig välja, om det inte är riktigt misärigt, att föräldrarna skiljs. De kan liksom inte se någon fördel med det där och då. Men det kan bli bättre.
Men vänta, nu kanske jag säger något löjligt, men så här, barn skulle gärna välja att äta glass varje dag också.
Ja, men jag säger samma sak. Jag sa ju det, att barn...
Det är massa saker de inte kan välja därför att de växer upp. Men de kommer kanske att se fördelen av det. Och jag tycker att... Jag kan tycka att både dina och mina barn och andra barn man ser också är så här, ja, men jag var jätteledsen när mamma och pappa skildes, det var för jävligt, men jag förstår ju att det var bättre och det är bättre för mig nu.
Mm. Jag tycker bara så här, jag tycker att den här är svår, den här frågan, för det är inte så att hon lever i en jättedålig relation, utan det är bara passionslöst.
Ja.
Och det gör den här avvägningen svårare. Egoismen liksom blir lite tydligare.
Ja.
Och jag säger inte att egoism är dåligt, för det finns en väldigt sund egoism också, där man just tar ansvar för sitt liv och hur man vill leva. Ja, men nu har hon hört oss resonera om detta i alla fall.
Ja.
Det var vad hon ville. Och det är liksom som en vågskål och kanske också en fråga om timing.
Och det finns nog inget svar, jo så här, det här har det gått för långt eller så här ska du göra.
Nej.
Utan det är ju alltid liksom en egen avvägning där man måste ställa de här sakerna, väga för
och också liksom. Svårt att hon liksom inte haft någon annan relation, ska hon leva, ja det är svårt, svår sak.
Ja.
Jag tycker hon ska tala med sin man om saken, om hon inte har gjort det. För att se, han kanske känner lika. Ja, då börjar det väga åt något annat håll.
Ja, absolut. Ja, hade du till brev?
Minst ett till.
Okay.
Här kommer ett som handlar om gräl och bråk. En tjej som skriver så här. Jag och min kille har varit ihop i snart 10 år. Och vi bråkar då och då, som jag antar att de flesta andra gör. Vi har pratat om en sak apropå det. Och det är att jag ofta känner mig ledsen efteråt för saker som han har sagt under bråken. Han kan säga att jag är ful, att ingen annan ändå skulle vilja ha mig om jag gör slut, att jag är äcklig och annat som är ganska hemskt. Det får mig att tvivla på vad han egentligen känner, och jag tänker också efteråt på det ifall han kanske egentligen tycker det han säger. Han har sagt att det bara är saker han slänger ur sig i ett bråk och att han säger sånt han inte menar när han är arg. Själv säger jag inte sådana saker, för jag tänker inte ens sådana saker om honom. Vad tycker ni? Hur ska jag ta det? Är det normalt att säga sådana saker när man bråkar?
Ja, det där tycker jag är intressant. Eller jag tycker också det är svårt. Därför att jag tror att, nu vet jag ju inte, liksom, jag har ingen aning om hur det är i det här fallet. Men att säga en sån sak är...
Vilken sak tänker du på?
Ja, men så att du är ful eller...
Ja.
Det är ju inte, det behöver ju inte vara för att man tycker det, utan
nej,
det kan vara för att jag vet att det är det värsta jag kan säga till dig. Och jag är arg, jag vill göra dig illa nu. Det är liksom, man skadar sin partner i såna här gräl, och man vill göra den andra illa för man är arg. Och jag undrar också så här, är det liksom, ska man ta allting som sägs på allvar i ett gräl, eller allting på allvar som sägs i ett gräl, eller så kan man säga, ja, men jag vet ju att du överreagerar, eller du säger saker som du inte menar. Jag kan ändå tycka att det finns, man kan inte säga vad som helst i ett gräl, man får inte göra det liksom. Det är inte okej.
Nej, du tycker så. Ja
jag vet inte, jag tycker liksom, det är klart att man kan säga fel saker, men just den där typen av, vad ska man kalla det för? Förolämpningar mot den andra parten. Det, jag vet inte.
Nej,
har jag gjort det?
Vad sa du?
Har jag gjort det?
Mot mig?
Ja.
Nej, inte på det viset. Jo, men alltså, det finns vissa saker som du säger som gör mig jättearg. Men det är mer sakfrågor liksom, som blir kvar.
Ja.
Som kanske kränker mig egentligen.
Ja, ja.
Utifrån att, aha, är det så där du ser mig?
Ja,
liksom.
Precis. Ja.
Men det är inte avsikten för dig.
Men inte du är en jävla eller liksom sådär.
Ja, men lite. Du kan säga att jag bara tänker på mig själv i vissa fall. När det inte riktigt känns sant och sådär. Men det är inte samma sak.
Nej.
Nej, för jag tänker nog också så här att de saker som finns kvar hos den andra efter grälet. Och som gör någon annan ledsen efter grälet. De var för mycket.
Ja.
Alltså man tjänar ju ingenting på. Jag tycker inte heller att det är okej.
Nej.
Faktiskt. För att egentligen så. Jag läste någonstans nyss att aggressivitet. Vilket man ju skulle kunna kalla det då. När man säger sådana här hemska saker. Att det ofta kommer att man är rädd, kommer av att man är rädd att förlora något.
Ja.
Och då tar man i något så fruktansvärt liksom, av den här ilskan. Men ibland kanske man också, fast vad är grejen? Alltså mitt svar blir att jag tycker nog inte att det är normalt att säga sådana saker. jag skulle inte vilja vara ihop med en sån person som sa sådana saker om mig. För jag skulle lite grann också tänka, vill den här människan mig väl verkligen? Liksom? Ja. Även i ett gräl. För lite som hon säger, hon tänker inte de sakerna om honom, men han, eller är det bara någonting inlärt kanske? Jag vet inte.
Nej, men fast det är ju lite grann, det är ju på ett sätt ett slags våld.
Ja, det är det.
Där man känner att, för det hör inte till saken egentligen. Utan det är bara, jag vill bara göra dig illa nu.
Ja, men om jag skulle säga så här till dig då. Fy fan, du är en jävla idiot, om jag skulle säga det. Det skulle absolut. Jag också kunna säga.
Ja, det tror jag du har sagt flera gånger också.
Ja. Och med rätta. Nej, men sådana saker säger vi kanske till varandra. Ja, det... Och var går gränsen då?
Nej, men jag tycker att det är... Det, jag vet inte, det är klart att det är inte heller schysst, men det är en annan sak när man säger du är ful. Det är
precis.
Skulle jag tycka det så vore det ju väldigt konstigt liksom. Ja. Och jag tror inte att det här uttrycket jävla idiot att det är.
Ja, men då syftar ju det på åsikterna.
Ja, jag vet precis. Ja. Nej, men det är någonting när man just som förolämpar den andra personen i syfte att bara vara elak.
Ja, i syfte att det ska göra ont och sånt här som att man är äcklig, skriver hon här och sådär. Alltså hur är vägen tillbaka efter det? Ja. Jag skulle också, om du skulle säga till mig att jag är äcklig, då skulle jag inte känna mig liksom, då skulle jag känna mig äcklig inför dig. Att du tycker att jag är äcklig, det skulle ju liksom bygga en liten barriär mellan oss. Han tycker nog inte om mig egentligen. Så jag håller med. Nej, jag tycker inte att det där är bra heller. Och sen så är jag lite nyfiken på det här. Ibland, jag tycker att man var mer så när man var yngre. Ibland vill man ju nästan såra. Och man
absolut.
Vill ta i.
Ja, ja.
Och vad är det för mekanism då?
Ja, men det är väl det här som du pratar om ibland, att man känner ett hämndbegär, att man har blivit kränkt själv eller sårad själv eller någon har varit, och det kan ju vara, se ut på vilket sätt som helst, där man också vill göra den andra illa, man vill att det ska göra ont på den andra.
Man hämnas, och varför vill man att det ska göra ont?
Ja, därför att det har gjort ont på en själv.
Det ska bli rättvist.
Ja. Jag tycker det är liksom, jag kan förstå det, men jag tror aldrig jag har tänkt. Jag vet inte. Jag kan nog ha det beteendet absolut, att jag vill det ska göra ont.
Ja.
Men det finns en gräns också där som man inte går över.
Ja, och det man får komma ihåg, det är ju, om man går över den där gränsen och själv är fruktansvärt taskig, det är ju jag som ska leva med mig själv sen också.
Precis,
jag ska leva med att jag är en person som gör så. Liksom. Ja. Det är också ett skäl att låta bli.
Ja.
Faktiskt. När man är vuxen, alltså det kanske är en sak om man är väldigt ung, men när man är vuxen tycker jag inte att man ska behöva stå ut med sånt. Jag tycker att domen faller ganska hårt på en som säger sådana saker, även under bråk.
Ja.
Det är liksom lite för omoget och lite för taskigt för att det ska bli en konstruktiv, alltså ett bråk kan ju vara konstruktivt eller göra någonting. Det här blir ju destruktivt.
Ja, men jag tänker också att jag tror att man måste, den här brevskriverskan måste, eller borde tycker jag, fundera igenom vad skälet är att han gör på det sättet.
Mm.
Om det är just i syfte att göra henne ledsen och illa och såra henne så mycket som möjligt. Och i så fall liksom prata om det och säga så här, det är oschysst.
Ja, det kommer inte.
Gör inte det. Liksom. Om
han
du tycker att jag är ful eller
han kanske vill vinna grälet.
Ja, absolut, jag vet. Men det gör liksom för ont. Och det är inte ett schysst sätt att gräla på.
Nej. Och det har han ju sagt. Men det hjälper tydligen
inte.
Nej,
och då kanske det, som du säger, det är väldigt svårt att respektera en sån människa som beter sig på det sättet. Så är så elak liksom i sitt uttryck. Jag tänker på, vi träffade ju min kusins fru häromdagen här nere, som berättade att hon normalt inte liksom far ut och så här, och är ganska lugn. Och så här, de började titta på spanska såpoperor.
Just det.
Och plötsligt själv reagerat nästan fysiskt när hon blev arg en gång. För
där, där slår de varandra på käften hela tiden. Så hon hade ryckt i hennes hand när hon var arg.
Ja. Att man blir inspirerad av liksom det man har omkring sig. Jag kan nog bli argare, jag kan reagera mer.
Just det.
För det kan, jag kan också tänka på det faktiskt när man ser franska eller spanska serier. Så att det är ett annat uttryck. Det är mycket råare. Och det kan ju vara det också. Vi har inte den här kulturen. Liksom. Vi är inte på det sättet mot varandra.
I Dalarna finns den.
Ja, i Dalarna kanske.
Ja, men det inte, tror jag. Alltså det är...
Inte i Vasastan.
Det är ohyfsat. Ja, det finns överallt skulle jag säga. Ja. Ja, men det gör det faktiskt.
Men hur som helst, det spelar ingen roll om det finns på andra ställen. Jag tycker att det där är, hon reagerar, jag skulle också reagera om man behöver faktiskt
ta upp det. Ja, jag håller med.
Ja.
Bort.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Med det sagt så byter vi nu ämne. Nu ska jag ställa 5 frågor till dig.
Okej.
Okay. Och då är det 5 frågor om ditt temperament.
Mm.
Du är så missbelåten direkt.
Ja, nej, men jag vet att det här kommer att gå åt helvete.
Det kommer att gå åt skogen. Nej, jag ska börja med att säga att jag tycker om ditt temperament.
Mm, bra.
Till 90%. Det här handlar inte om det.
Nej, då tar vi nästa.
Här kommer första frågan. Okay. Du är lugn utåt.
Är det en fråga det här alltså?
Det kommer ju du att märka om. Du väntar en sekund.
Okay, förlåt, okay.
Så kommer du att höra om det dyker upp ett frågetecken.
Mm.
Mm. Du är lugn utåt, men kan ditt magont till exempel höra ihop med att du stänger inne saker, det vill säga att stress blir kvar?
Nej. Det kan det inte.
Det kan inte det.
Nej, alltså, ja, eller ja, på sätt och vis. Men jag kan ju säga att jag stängde in betydligt mer saker förr.
Ja.
Och hade mindre ont i magen. Så att jag tror tyvärr inte att det är så enkelt.
Okej, då ska du göra tvärtom. Sätter du dig i samband då att du stängde in?
Nej, absolut inte. Nej, men jag säger visst, alltså stress sätter ju fart på det. Och stress innebär ju att man också så här, ja, stänger av känslor på ett sätt. Så visst, men jag tror inte att det är inte, man ska inte göra likhetstecken och säga om du bara släpper ut känslor så slipper du få ont i magen.
Nej. Jag fick vatten på min kvarn här, det kommer att störa dig. Mm. Så här, när jag inte är spontan utan vill ha min dag som jag har bestämt, liksom, jag är ju fyrkantig, jag har bestämt i förväg så här ska det se ut, jag är oflexibel, så har ju du föreslagit att det skulle ha att göra med mitt kontrollbehov, vilket det absolut kan ha, eftersom jag tycker om att ha kontroll. Jag hörde på ett P1-program att det här med kontrollbehov, att det ju är då, att det ju liksom är någonting sunt, att så länge som man inte behöver ha mer kontroll än man kan få. Väldigt många vill ju ha kontroll över sin dag. Det är inget konstigt. Och att motsatsen, att man säger ja och är anpasslig, och det vill säga spontan då, som du mer är, att det lika gärna kan vara ett uttryck för bekräftelsebehov. Det vill säga att man vill vara till lags och säga ja.
Ja.
Vad säger du om det?
Ja, absolut. Det är så här, man väljer ju på något sätt också vilken bild man vill ha av sitt beteende. Många gånger.
Som du menar.
Ja, men som du väljer att säga att kontrollbehovet är bra, det är positivt. Jag väljer inte att se det här som ett bekräftelsebehov, utan jag tycker att det här är bra därför att det ger mig nya möjligheter, det är en positiv attityd och det är väldigt liksom, det leder mig framåt.
Mm. Men kan du förstå att gärna skulle kunna vara uttryck för... jag tar ett exempel faktiskt. Häromdagen så fick vi förslag om att följa med på en tur som vi egentligen inte ville gå på, för vi hade annat. Du fann det lite svårt att säga nej på ett bra sätt.
Ja.
Så att jag upplevde att du nästan var på väg att göra det för att du tyckte att det var så jobbigt att säga nej.
Nej, det är faktiskt inte sant.
Nej, jag sa att jag upplevde
det. Ja, jag förstår det. Men då kan du få svar på det istället. Det var nog inte, för mig var inte det grejen. Utan jag tycker att det är svårt att svara på det med människor som jag inte känner till 100%. Jag vet inte exakt hur jag ska svara på det då. Det hade nog mer med det att göra än att...
Jag förstår att det hade det, men du skulle kunna nästan ha gjort... Alltså det blir ibland kan det bli en lättare utväg att säga ja än att... stöta sig med någon med ett nej. Visst.
Men då får du också tänka på att för mig är gränsen mellan ja och nej inte alls lika stor. Jag hade sagt, det är okej, nej, precis, då gör jag det. Vad kul. Mm. Därför att då hade jag fått en upplevelse som var fanns ett motstånd i från början och som jag kanske inte direkt ville, men som ändå blev någonting.
Mm. Men nu sa du nej ändå.
Ja.
Precis. Med min formuleringshjälp.
Ja, det är visst, absolut.
Okej. Du är ju då troende. I vilken mån påverkar din tro ditt temperament? Finns det med i bilden att du har ett ideal att vända andra kinden till?
Ja, absolut.
Det gör det?
Ja, det gör det. Oh, ja, absolut. Ja. Men jag tror inte, det är inte så att jag går och tänker på det. Oh, nu ska jag vända andra kinden till.
Nej.
Men det är ju någonting som sitter väldigt djupt. Och det är inte, det låter så... löjligt på något sätt, men det idealet har vi ju egentligen alla lärt oss på något sätt.
Fast jag tror att väldigt...
Nej, men det är nog starkare hos mig, absolut.
Ja. Och hur fungerar det? Är det bara liksom...
Sen tycker jag så här, jag tycker inte att det är rätt. Uh-huh. Jag tycker inte att, jag skulle inte uppmana mina barn så här, om någon slår dig på ena sidan, vänder den andra till. Jag tycker inte det är okej.
Nej, men vi pratar egentligen inte om fysiska slag.
Nej, jag vet. Men att man, jag tycker inte att det är, jag tycker att det finns en baksida av det, att man inte står upp för sin sak om man har det idealet hela tiden.
Mm.
Och jag har inte det heller hela tiden. För jag kan stå upp för min sak och jag kan liksom säga nej också.
Mm.
Men visst finns det där, visst fanns det från början, absolut.
Och det finns fortfarande?
Ja, på något sätt. Det är ju, saker går inte ur sådär.
Häromdagen, här nere på semesterorten, så har vi då träffat din nyfunna kusin faktiskt och hans familj. Mm. Och vi var ute och åt med dem. Jag tror att de hade pratat om oss. Och han frågade mig, du satt bredvid också, han frågade mig om jag, och vi pratade ganska mycket om relationer. Och han frågade mig om jag kastade saker när jag var arg.
Ja.
Och det tror jag nästan att han trodde att jag gjorde. Ja. Det låg lite i frågan. Och då sa ju du att jag inte gjorde det, för det gör jag ju inte då.
Nej.
Jag är vuxen numera, men det sitter hårt åt. Men uppfattar du mig som fysiskt hotfull någon gång? För det är ju där...
Nej, det gör jag inte. Nej. Däremot så uppfattar jag dig som att du ibland kan bli så arg så att du liksom... jag blir aldrig rädd, men du blir liksom, du tappar konceptet och det blir bara ett skrik liksom.
Ja.
Ett någonting där man känner att det här går inte längre, utan det blir bara vrål av det.
Mm.
Men jag tror inte du skulle börja slåss eller kasta saker, men det finns liksom en gräns där det bara är så här, det är stopp. Och hade du varit våldsam så är det då du hade börjat kasta saker.
Japp, okay. Ja. Är du själv rädd att du ska bli fysiskt hotfull någon gång?
Nej. Nej, det är faktiskt inte.
Finns inte i dig.
Nej.
Nej. Nu ska vi se här. Och sen så kommer den sista frågan. Jag förstår att du tycker illa om de här frågorna kanske. Men,
Jag tycker inte det. Det här tycker jag var bra.
Du har klarat det bra hittills.
Ja.
Ditt sätt att alltså om det är någonting som är tjafsigt eller stökigt som man borde göra något åt på jobbet eller med mig eller privat eller något sådär, och du bestämmer dig för att inte ta den vändan med mig eller kollegor eller chefer eller beställare eller vad fasiken det är, utan du, som du ibland gör, whatever säger du, liksom ungefär som att jag äter det här liksom.
Mm.
Är det för att du har lite låg tilltro till att lyckas förklara dig?
Kanske kan det vara så ibland, ja.
Ja.
Jag vet att jag, när jag tar ju sånt hela tiden. Även om jag inte tar allt, men jag tar sånt ganska ofta. Men
när du säger tar sånt, men nej, du tar konflikten när det är, eller äter skiten?
Nej, tar konflikter och är tvungen att liksom ta upp saker. Mm. Men jag är väldigt mån om att fundera igenom allting väldigt, väldigt noga och formulera saker så att det landar på rätt sätt. För att hur den är så vill jag ju att en konflikt, det kanske när man behöver säga ifrån eller liksom tillrättavisa eller tycka någonting, så måste det landa på rätt sätt också. Jag är mån om det, kanske överdrivet, men jag formulerar mig som fan innan jag tar såna här saker.
Mm.
Sen lyckas jag inte alltid, men ändå.
Jag tycker att du gör det ganska sällan med mig.
Mm, det är möjligt.
Det som också kan kallas känslomässigt arbete.
Ja, ja.
Att man just gör det arbetet och försöker liksom rätta till någonting. Mm. Vad säger du om den reflektionen?
Ja,
om det är någonting som vore konstruktivt för oss så uppskattar ju jag det, även om det i stunden kanske är jobbigt att höra.
Gör du det verkligen?
Men vad tror du?
Tror du
att jag skulle uppskatta mer att du gick och var missnöjd och att vi kanske på sikt fick det sämre?
Nej, det tror jag inte. Men det behöver inte innebära att vi får det sämre. Det är bara vissa saker kan man ju skita i också.
Ja, det är det du gör, menar jag. Men de sakerna som... Alltså, ja men... I den mån du är irriterad på mig för saker, så är det väl bra att du tar upp dem?
Jo, fast jag tycker, ärligt talat, att när jag tar upp saker med dig så reagerar du väldigt liksom... Du har ett ganska starkt försvar mot saker som berör dig för hårt.
Och vad gör du då?
Då skiter jag i det.
Ja, precis. Ja. Det är det jag menar. Då tycker inte jag att man har gjort det känslomässiga arbetet.
Ja, fast det är ju inte bara jag som ska göra det. Jag tycker att du är ganska dålig på att ta emot de här sakerna. Ja, det är därför det är svårt att göra det också.
Det är det jag menar ju är en konflikt i ett förhållande.
Ja.
Att vilja någonting bortom den andras reaktion, så att säga. Att nöta sig igenom. Annars fanns det ju inga problem.
Nej, men det, jag menar, ja, men fast det är också så här. Det är, jag tycker du har liksom... Det måste väl finnas ett bemötande som också är inbjudande eller som är liksom så här, okej, lyssnande istället för bara sätta upp en vägg och säga du har fel.
Jag håller inte med om att det är riktigt bara alltid är så. Men jag menar, det är ju det som är att ta upp någonting som är jobbigt. Att man ungefär med en chef som tycker något annat eller med liksom, alltså att man är beredd på att jag kommer inte att få medhåll direkt.
Nej, absolut.
För då är det ju ingen match.
Nej.
Utan att göra någonting, göra ett arbete fastän, fan, här har vi en tröskel. Det här blir lite svårt att förklara mig. Har du noga tänkt igenom de här sakerna med mig innan? Liksom? Hur du ska lägga fram det som du säger.
Nej,
att du
kanske, det kanske skulle jag kanske göra
ja,
lite bättre.
För det kan
inte,
nog vara liksom en bättre grej. Du, jag har en sak jag vill prata om.
Jag tycker även när jag gör det så är det väldigt liksom... och jag vet inte om jag tycker att det är rätt eller att man ska nöta igenom. För att får man inte ens ett bemötande som är lyssnande eller liksom så här, ta in det man säger, då och det är också så här... Ja, men skitsamma. Jag dör inte av det här. Det kan få vara på det här sättet.
Ja, det kanske inte är så konstruktivt. Nej. Liksom att om så fort du får motstånd då, så säger
nej,
du skitsamma.
Nej, men det handlar inte om så fort jag får motstånd. Det är inte det. Jag är ganska van vid att få motstånd. Men du har en väldigt, du är väldigt
jag hör
bestämd.
Vad du säger. Ja. Jag hör vad du säger. Ja. Jag hör det. Men där stannar det alltså.
Ja, de gångerna det är någonting så har det stannat där. Det händer inte ofta och det är inga stora saker heller.
Oj. det var mina frågor om ditt temperament.
Ja. Då fick du svar på tal där då.
Det tyckte jag, vet inte vad jag fick.
Nej, men du fick svar i alla fall.
Jag fick svar på tal.
Yes.
Då flyr vi över till en lyssnarfråga.
Yes. Mm. Flykten.
Hej, tack för att ni hållit mig i handen genom min separation. Det har nu gått 1 år sedan jag tog beslutet att lämna. Jag och mitt ex bor 5 minuter från varandra och har ett fint samarbete kring barnen. 2 tjejer, 13 och 15 år. Något som barnen också upplever är bra och har uttryckt. Efter ett turbulent år med många förändringar är jag mestadels pepp och lycklig över nästa fas i livet. Nu till min fråga. Vår äldsta dotter har uttryckt oro över att pappa är ledsen och ensam. Det har bara gått ett år och att exet hon blev lämnad är ledsen är ju inte konstigt. Men problemet är att han i princip inte har några vänner. Han har en kompis som han träffar då och då samt sin syster och pappa. Han tar väldigt liten plats i sociala sammanhang och nu har han i princip slängt hela vårt gemensamma umgänge över bord och pratar om det som en svunnen tid. Jag umgås med dem som vanligt. Exet gillar att vara med men har inte tagit något som helst ansvar för våra sociala relationer under våra 18 år tillsammans. Jag delar alltså min dotters oro över att hennes pappa kommer att fortsätta vara väldigt ensam och därmed ledsen eftersom han trivs bland folk. Jag har sagt till henne att det är fint att hon ser men att det inte är hennes ansvar. Men vilket ansvar har jag i detta tycker ni? Hur kan jag hjälpa? Ser ju också att det kommer att påverka mina barn om deras pappa som de har en nära och fin relation till fortsätter att vara ensam och ledsen.
Mm. Ja, men det är ju sorgligt på något sätt då. Jag kan tycka att det att hennes ansvar är ju inte att egentligen att få honom att börja umgås eller sluta vara ensam. Hennes ansvar däremot skulle kunna vara att prata med honom och förklara att barnen oroar sig. Om du vill vara ensam så förklara för barnen att det är så du vill ha det.
Mm.
Men ta bort liksom deras oro genom att, och är det så att du inte vill det, se till i alla fall att inte de är oroliga för det. Du får liksom, du kan inte uttrycka det gentemot dem, för att det, då kommer de börja känna att de måste fixa ditt liv eller vara oroliga för dig och sådär. Det tror jag är, det är nog så långt som hon kan göra. Liksom.
Mm. Och det, ja, precis. Och vad svårt alltså. Jag skulle nog sträcka mig lite till och försöka. Alltså, hon har inget ansvar tycker jag. Mer än just det här kanske att hjälpa till att befria barnen ifrån oron. Men det är nog inte så lätt gjort. För de ser det här, punkt slut. Ja. Jag skulle kanske sträcka mig lite till. Och också försöka prata med honom vad han kan göra.
Mm.
Att, för att det kanske är också bra för honom att ta sig ur det här. Och att vara, att liksom, ja, jag vet inte. Att få någon puff. Man kan åtminstone försöka.
Ja.
Sen är det ju, alltså det finns ju så otroligt många människor som är ensamma och som är dåliga. Jag tror att män är framförallt dåliga på det här. Liksom. Att inte ha någon som är motor i sällskapslivet.
Ja, ja,
då kan väldigt många kan bli stillastående då på något sätt. Men hon säger ju också att han tycker om att han trivs bland folk. Han skulle behöva komma igång med någonting antagligen. Men det är nog hans liv liksom.
Ja, det är ju det. Och jag tänker också att just när man har separerat så är det ju en väldigt konstig uppgift att lägga på den som har lämnat att den ska se till ordens liv. Liksom.
Nej, men det är nog inte en uppgift. Men jag menar, de verkar vara väldigt nära. Jag lever mig in i det själv. Jag skulle nog själv ha liksom pratat med honom om det.
Ja, ja, absolut. Ja. Det jag säger,
men det är
också
en helt frivillig grej naturligtvis.
Ja, och det jag säger också. Så här, prata med honom. Inte liksom du måste göra så, du måste göra så. Men att han blir medveten om att det faktiskt också påverkar barnen.
Ja.
Och att han måste göra ett val någonstans. Här. Gillar du att vara ensam? Förklara det. Men gör du inte det, då kanske du måste göra någonting åt det.
Ja.
Eller liksom prata med barnen i alla fall om det.
Ja.
Och det är klart att jag vet inte om man kan hjälpa till. Absolut, det kan man ju kanske göra. Men det är ju inte ens ansvar.
Nej,
i alla fall.
Det är det ju inte. Och det kan ju också vara så här. Det har bara gått ett år och han är lämnad. Det kan vara liksom en sån period.
Ja.
Att han... Men det är också bra om han kommer ur den perioden. Men,
ja, därför det kan ju också sätta sig lite grann att man hamnar utanför och svårt att komma tillbaka om man blir äldre och äldre och tycker liksom att det är svårare och svårare.
Ja. Han kanske, jag skulle kanske ge en puff att gå i terapi.
Till honom, ja.
Ja, precis.
Ja, absolut,
det skulle hon ju kunna föreslå liksom för att hitta vägar ut eller liksom bearbeta den här lämnade historien. Liksom. Mm. Ska vi ge oss med detta? Vi ska också säga så här, nu är vi strax uppe i 4 miljoner lyssningar.
Ja, det är faktiskt helt otroligt.
Det är jättespännande att så många är med. Och ni får jättegärna tipsa vänner och bekanta om podden, för att det är fortfarande många som inte känner till att den finns, men det är fortfarande många som kanske skulle kunna ha lite glädje av den.
Ja, och jag tror att många också tänker så här, åh, jag ska ju inte skilja mig, men det måste man ju inte göra för att lyssna på den här podden, för den handlar om
vi pratar om skilsmässa, vi ska inte skilja oss. Nej. Inte nu i alla fall.
Det vet man inte.
Nej.
Efter det här,
eftersom du går i hemlighet och spar.
Jag inte tar ansvar för känslomässigt. Nej, vi får se om vi kommer. Jag tror att vi kommer med ett avsnitt nästa vecka.
Jag tror också att vi gör det. Ja. Och ni är mycket välkomna att skriva brev till oss såklart.
Ja.
Och så önskar vi er en trevlig helg.
Ha det bra.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hej då.
Hej då.